Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej och välkomna till våran podd Vad är poängen? Jag heter Alex Kosek och jag gör den här tillsammans med Christian Ryck. Hej Christian.
Hej.
Du är då psykiater och forskare på Karolinska institutet i Stockholm.
Mm. Och din granne också.
Vi är ju vänner och jag producerar programmet.
Och vi pratar om ämnen som vi tror intresserar många, som hur folk lever dubbelliv, hur bekräftelse funkar på internet.
Varför man ljuger,
vad är poängen med att oroa sig och vad är poängen med att leva till exempel.
Och du då bjuder in gäster som kan de här specifika områdena.
Just eller? Det, så vi har gäster som är forskare eller psykologer eller läkare och annat som på ett enkelt sätt kan förklara olika saker så man kan lära sig någonting.
Superroligt och jag har haft jättekul. Vi har spelat in några stycken avsnitten och jag ser fram emot att spela in flera. Så om du tycker det här är intressant och vill lyssna mer på det här så tycker jag att du prenumererar på våran podcast. Vad är poängen med Alex Kosek och Christian Ryck? Välkomna!
Alex, du är ju jättesocial, säger alla om dig. Eller hur?
Jag vet, men
Du har ju till och med sagt till mig att du aldrig fått ett jobb på kompetens, utan bara på att vara social.
Ja, men det kan nog stämma. Jag vet inte om jag har sagt det, jag tror att du...
Men
Alla är lurade.
Ja. Ja. Men du är ju en av de få personerna som kan få mig att känna mig väldigt stel. Att jag kan känna mig som en revisor bredvid dig, för du är så väldigt social.
Men du är ju psykiatrins Indiana Jones.
Ja, kanske det, men
alltså, Indiana Jones är arkeolog.
Jag har aldrig förstått det riktigt.
Ja, men han är arkeolog, men han är ändå spännande med hatt och piska.
Okay, just
och du
just,
är då psykiatriker som kanske tror att det är egentligen... Men i själva verket är det ju... Du lever inte upp till den bilden av psykiatriker, tycker jag. Utan du är ju rolig. Det tycker inte jag psykiatriker ska vara.
Okay. I alla fall, i det här extra materialet här så... har då Thomas Tegelmark, som var gäst i ett annat avsnitt som heter Vad är poängen med att leva, har ju gjort ett socialt experiment med dig. Och det är ju väldigt intressant att se hur du reagerar på det. Och det är överlag väldigt intressant, tänker jag mig, att förstå vad är det man gör som får social kommunikation att funka. Vad är det som gör att vissa människor tar sig fram och betraktas som väldigt sociala? Vad är det mer exakt som skiljer dem från den som känns väldigt socialt obekväm?
För det är ju så att alla människor har väl någon gång upplevt att de har kommit in i ett rum och så känt ganska snabbt antingen att man kommer väldigt bra överens med någon. Mm. Eller så kommer man in i ett rum och känner att man kommer inte överens med den personen som står i rummet. Och man är väldigt, det är ju väldigt få människor som är medvetna om de olika skillnaderna och varför det faktiskt blir så. Mm. Och det tycker jag det här experimentet också är väldigt, visar ju lite grann på hur jag var inte medveten om de här resultaten. Jag förstod inte att det var om man har svårt att komma in i ett rum och känna sig stressad. Mm. Och då, nu förstår jag lite bättre. Mm.
Och det handlar ju inte bara om kanske att hur man kommer överens med andra, utan kanske hur man kommer överens med sig själv.
Precis.
När man träffar andra.
Så är det, ja.
Och att man då kan känna sig ibland, en del känner sig superavslappnade i nästan alla sammanhang, och för många människor är det här ett stort problem. Det finns en svensk undersökning som har gjorts för länge sedan där man säger att svenskar är räddare att hålla ett föredrag än, de är mer rädda att hålla ett föredrag än för döden. Mm. Och då förstår man att det här med sociala rädslor och så, det är ett rätt vanligt problem.
Och det här experimentet, det som jag tyckte var väldigt intressant, det var ju att jag fick en känsla av hur det känns att bli stressad inför ett möte. Mm. Att jag brukar inte känna det normalt. Och det här gjorde att jag förstod bättre. Och det tycker jag var väldigt kul. Så vi tog med det för att vi tyckte att det var synd att klippa bort. Mm. Vi har gjort det som ett extra material. Så vi hoppas att ni tycker det är lika bra som vi.
Thomas Tegenmark är psykolog och chef på WeMind Psykiatri. Han ogillar frukt i mat och för mycket tro. Thomas är född i Göteborg men numera villaägare i Enskede utanför Stockholm med 3 barn. Han brinner för en psykiatrisk vård av hög kvalitet baserad på evidens.
Jag vill prata om vad som är poängen med vårt sociala liv.
Okay. Det är kul. Bra.
Vi behandlar ju mycket folk med social fobi. Mm. Där jag jobbar. Känner ni till social fobi?
Ja. Jag kan inte ens begripa problemet.
Du gillar folk liksom.
Jag fattar inte.
Du alltså, gillar sociala fobi.
Inte grejen alltså.
Men han är ju i det yttersta. Han som i Alex är ju den så långt ifrån social fobi som möjligt.
Social fobi då har ju de här kännetecknen att man får kraftig rädsla eller ångest i sociala situationer. Man är rädd för att bli kritiskt granskad av andra och att de ska bedöma negativt. Och därför är man kraftigt ångestfylld i olika situationer eller så flyr man från dem eller både och. Och det kan ju vara att gå på fest och mingla, det kan vara att käka lunch med sina jobbarkompisar, det kan vara att sitta och ha ett samtal så här som vi har. Det kan vara att hålla föredrag eller bara sitta på ett vanligt möte på jobbet.
Det låter ju skitjobbigt.
Det är vidrigt.
Ja, alltså det är ju det som är en del. Det är ju det du beskriver ju livet. Det är ju det det är.
Ja.
Men alla de grejerna måste man ju göra.
Ja, och det här är intressant med psykisk ohälsa för att personer som har olika psykisk ohälsa, deras situationer förekommer ju olika ofta. En anorektiker möter ju sina situationer varje dag, för vi måste käka. Någon som har social fobi möter situationerna jätteofta också. Någon som har spindelfobi, inte särskilt ofta. Så man liksom drabbas inte lika frekvent. Om man har social fobi, och särskilt kraftig sån, så blir ju livet till ett litet helvete. För vi förväntas ju vara ganska sociala. Och precis som du säger, de dyker ju upp överallt de här situationerna.
Ja, just det.
Och då är man ju rädd för det här att någon ska vara arg på en. Det är ju en mardröm för en socialfobiker. Det var därför jag tänkte på den här situationen. Och samtidigt så finns ju, precis som du beskriver Alex, några av de mest härliga och meningsfulla situationerna finns ju när man sitter med andra människor.
Utbyte av livet.
Det är ju livet, säger du.
Det är ju utbytet av det som är det intressanta, tycker jag.
Just det. Och vet du hur man behandlar vanliga fobier som spindelfobi, höjdfobi och sånt där?
Det lilla jag kan om KBT då bara är väl att man successivt närmar sig de olika områdena som skapar obehag.
Ja, och vad händer då?
Man inser att det är ingenting att vara rädd för, utan provar man det så inser man att de förutfattade meningar man har kanske man inte hade fog för.
Ja, och det är den kognitiva delen i K1 i KBT, kognitiv beteendeterapi. Och sen så finns det en känslomässig del som innebär att ens ångest och obehag minskar också samtidigt när man utsätter sig för de här sakerna mer och mer. När man har stått på treans höjd på hopptornet i 20 minuter så kan man till slut stå där utan att känna någon rädsla. Och då har man ju under många år, sedan 50-talet, testat det här på olika rädslor och fobier. Och det har ju funkat alldeles utmärkt. Man botar upp mot 90% av fobier för ormar och höjder och spindlar och sådär. Så har man testat samma sak på folk med social fobi och då har man bara nått 50%. Och det här har varit en gåta länge. Tills ett forskarlag i Storbritannien, i Oxford, under ledning av en professor som heter David Clark, började intressera sig för det här problemet. Så David Clark och hans medarbetare satte sig ner med sociala fobiker och började intervjua dem. Och fråga dem i detalj, vad händer i dig när du sitter på en middag och pratar? Vad tänker du på? Vad känner du för någonting? Och då gjorde de en upptäckt. En stor upptäckt skulle jag säga, som gjorde att resultaten förbättrades markant. Så nu når vi 75-80% av patienterna som blir bra på de behandlingar som sen skapades utifrån de här undersökningarna. Kan vi inte göra ett litet experiment? Och så kan jag berätta om upptäckten sen.
Absolut, vi provar.
Vi låtsas att du och jag är i ett fikarum på ett jobb. Och då ska du få en liten instruktion. Jag ger dig en lapp. Christian ser inte den här. Läs den och berätta inte vad som står. Och mitt förslag då är att vi ska ha ett samtal, du och jag. När jag knäpper med fingrarna, då börjar det samtalet. Då får vi prata om vad som helst. Men vi får inte prata om den här övningen. Du får inte avbryta den och säga så här, ja, nu blir det fel.
Jag fattar.
Och när jag klappar med fingrarna, då är övningen över. Mm. Och du ska till 100% fokusera på det som jag skrev på lappen till dig. Mm.
Wow, jag älskar det. Jag fattar precis. Ja, intressant.
Det är det du ska göra.
Ja.
Du måste lyckas med det.
Mm.
Är du beredd?
Wow. Ja, jag fattar. Gud, vad härligt.
Är du beredd?
Ja, jag är beredd.
Tja!
Tja, läget?
Det är bra, hur är det själv?
Jo, det är bra. Vad händer på jobbet då?
Det är ganska som vanligt. Vi har mycket patienter, det är kul. Vi har liksom många som behöver hjälp och jag tycker vi kan hjälpa många av dem också. Mm. Så att,
skitsamma, det är väl inte så noga att hjälpa alla.
Ja, eller hur menar du då?
Nej, jag tänkte att inte alla är så viktiga kanske.
Nej.
Ja, nej, men så... jo. Men, ja, men du har legat med någon av dina patienter?
nej, det är förbjudet, du vet va?
Jo, jag vet. Men det är, kanske är det kul när det är förbjudet också ibland. Det är inte för att jag har gjort det. Jag undrar om du hade gjort det.
Ja.
Men är det fortfarande olagligt om man har slutat behandla dem?
Nej, det kan man göra.
Okej, så om jag avslutar behandlingen fort och sen ligger med dem så är det lugnt, eller?
Ja, rent juridiskt så är det...
ja, men fan, det har jag missat ju.
Ja.
Okej. Jag måste bara avsluta journalen innan, okej, då vet jag.
Ja, just det, precis. Exakt.
Ja. Men bilen går bra? ja, nej, men jag förstår, det är plågsamt.
Där knäpper jag fingrar för nu gick du ur övningen.
Ja, eller? Ja, men
jag bryter den nu. Jag skulle vilja att du skriver ner ditt grad av obehag här. 0-10. 10 är maximalt obehag. Det värsta obehag du någonsin har upplevt. Eller det värsta obehag du kan tänka dig. 0 är inget obehag alls.
Mm.
Så bara ungefär. 5 är medelobehag.
Ja, men jag fattar. Det är
så du skriver en siffra. Säg inte den. Sen kan du skatta grad av självfokus. 0-10. Så... 10 är maximalt självfokus, då tänker du bara på dig själv. 0 är inget alls, det har du när du sitter hemma framför tvn och inte funderar på dig själv.
Ja.
Har du skrivit?
Ja.
Då kan du behålla lappen och så gör vi gör om den här övningen. Och då skulle jag vilja att du struntar helt i det som står på lappen.
Mm.
Försök inte vara på något särskilt sätt, eller försök inte styra det här samtalet på något särskilt sätt. Eller få det att bli till något speciellt. Några frågor?
Är jag medicinerad när vi har det här samtalet eller är jag helt naturlig?
Du är naturlig.
Okej, inga mediciner. Okay.
Käkar du några mediciner?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag skulle vilja prova att käka antidepressiva mediciner eftersom att jag är glad.
Ska inte det här bli en sak för ett kommande program, att du testar det?
Ja, jag gör det jättegärna.
Jag tror att det skulle bli ett bra podcastprogram.
Olagligt kanske.
Nej.
Okej, vi klipper, vi bipar där. Det är lugnt. Men jag känner mig ibland deprimerad.
Ja,
nu det kanske det. Nej, men lustgas och antidepressiva om man är jävligt glad. Undrar hur det är. Så spricker man av lycka
då. På riktigt
då.
Skulle det vara intressant att se vad man får för reaktioner på antidepressiva. Nu ska vi köra samtal nummer 2. Jag knäpper med fingrarna igen och då får vi prata om vad som helst men inte om det här samtalet.
Ja, men
vi är två jobb. Vi möts i ett fikarum igen. Tja.
Tja, då har du märkt att kaffet är mycket, mycket bättre nu?
Än?
På fikarummet, än förut.
Ja, faktiskt.
Jag tycker det är mycket bättre.
Mm. Det håller jag med, jag tar gärna lite till. Hur har du haft det då, över sommaren?
Jag har haft det bra.
Ja. Vad har ni gjort för något i familjen?
Det har varit kallt, men det har varit bra. Barnen är glada, så då är man ju glad själv, antar jag.
Jag kommer inte ihåg, hur gamla är dina barn?
12 och 5-6. Som mäklare, det är ett mäklare skämt där, inte det? Hur gamla är dina... Hur gamla, när man vill kolla på en lägenhet och så säger mäklaren... Ja, har ni barn? Ja, jag har en 3-åring. Ja, jag har också en 2-3-åring. Ja, det är kanske inte kul.
Men hur gammal är det yngsta?
6 år.
6 år, okej.
Okay. 6.
Ja, jag förstår. Det är ju... mina barn är 9, 7, 3. Det är inte... Det är fantastiskt. Men det är ju inte helt enkelt att ha semester. Heller.
Nej, men... Är det inte så att man kan egentligen... Alltså, vi lägger ju så stor press på vad vi ska göra. Och det ska vara roligt och på semestern. Och tror att man släpper lite på det där så kan man ju ändå ha ganska kul. Verkligen så här på påminna sig själv om att jag tror att man kan bara vara hemma och åka till stränderna. Och så länge jag är avslappnad och mår bra så mår ju mina barn bra.
Ja.
Så att, jag tror att det är viktigt att man själv liksom slappnar av där och inte lägger för stor press på semestern.
Jag håller helt med dig. Då var det samtalet slut. Då kan du skriva ner din nivå av obehag och ditt grad av självfokus.
Mm.
Var ärlig.
Nu har jag skrivit ner det här då. Poäng.
Får jag titta?
Ska vi se. Så. Det som är under ettan är det då första gången då.
Så i första samtalet så hade du obehag 7.
Av 10, ja.
Och i andra samtalet hade du obehag 1 av 10. I första samtalet så hade du självfokus 10 och i andra samtalet hade du självfokus 3.
Mm.
Och på lappen så står det, var rolig. Du får inte, understryket, vara tråkig.
Mm.
Poängen med den här övningen var att illustrera upptäckten som Clark och hans kollegor gjorde när de djupintervjuade sociala fobiker i Oxford. De märkte att de personerna med social fobi höll på med någonting under exponeringarna. Så när man skickar ut dem i exponeringsbehandling så ägnar de sig åt något som vi nu alla kallar för säkerhetsbeteenden. Och det gjorde att de inte fick någon exponeringseffekt.
Ångest. Vad betyder exponeringseffekt?
Det betyder till exempel att obehaget går ner när man utsätter sig för en situation. Så att obehaget går ner när man står på treans höjd eller håller i en spindel, det hände ju inte för de här sociala fobikerna. Det var ju bara 50% som blev bra jämfört med 90% för andra fobier.
För att de har någon slags försvarsmekanism som de höll på med under behandlingen?
Det troliga är då att när det vi vet det är att många med social fobi ägnar sig åt såna här saker. De har specifika katastroftankar kring sociala situationer. Till exempel, jag får inte vara tråkig. Och då formar man ett sånt här säkerhetsbeteende. Jag måste vara rolig hela tiden. Och då befinner man sig i sitt eget huvud istället för att vara i samtalet. Och då får man ingen riktig kontakt med situationen. Mm. Så man får ingen liksom effekt att ångesten går ner. Dessutom så blir det ju lite konstigt. Jag vet inte, vad säger du, Christian, om de här två samtalen? Vad var ditt intryck, du som satt vid sidan och tittade?
Jag var jäkla nyfiken på vad det stod på lappen faktiskt. För Alex betedde sig jättekonstigt i första.
Var det så?
Ja, och andra gången var det ju väldigt normalt.
Och när du säger betedde sig konstigt, hur tedde sig samtalet för dig i det första samtalet?
Ja, det blev inte riktigt något samtal, utan det blev lite mer stelt. Och väldigt olikt honom dessutom.
Så när du säger, som när jag frågade dig tidigare i vårt samtal, vad är det som händer när man utsätter sig för något man är rädd för? Då var det första du sa så här, man märker att det inte är något, det händer inget farligt.
Ja, att man inser att, ja precis, de förutfattade meningar man har om någonting man exponeras för är inte så farligt kanske ändå.
Ja, och det som händer för folk som har social fobi i det här fallet då, om någon håller på så här i sitt huvud, när han eller hon...
Att man lägger pressen att jag måste vara rolig. Ja. Och fungera, jag ska vara normal här nu.
Mitt föredrag ska vara det bästa någonsin.
Ja. Ja. Och det som händer då, resultatet, är ju att det blir inte så kul samtalet.
Nej. Jag försökte ta det där på allvar. För jag kände ju direkt att jag tog ut snusen. Jag kände att jag ska försöka bidra här nu till det här testförsöket.
Mm.
Och nu när vi spelar in också, eftersom att vi spelar in en podd här.
Mm.
Så kände jag så här, okej, nu ska jag verkligen försöka leva upp till det du skrev.
Mm.
Och under den tiden så då kände jag ju att jag försökte fokusera på vad du sa, men jag slutade tänka för att jag började förbereda mig.
Mm.
Jag började missa liksom små bitar som du sa för att jag började fokusera på mig själv.
Mm.
Och saker så här, vad kan jag säga nu? Hur kan jag göra? Och då kände jag att vad du var ute efter, att jag började förstå, för jag brukar inte känna så.
Nej.
Jag brukar det där, jag tänker inte på, jag sätter ju ingen krav på mig själv. Jag har ingen press.
Just det.
Så det var jävligt intressant faktiskt, för jag levde mig in i det verkligen.
Du menar, strålande tycker jag. Du menar att i vanliga fall så sätter du ingen social press på dig själv?
Nej.
Nej.
Aldrig.
Och du älskar sociala situationer?
Nej, men jag är ju så nyfiken på alla människor.
Så det som händer för folk med social fobi då, det är ju ofta att det här blir en självuppfyllande profetia. Samtalet blir tråkigt, distanserat, konstigt, styltigt och ointressant för båda parter. För att den personen med social fobi är upptagen av att täcka för, se till att den egna katastroftanken inte inträffar. Och då går man bort sig.
Man är så fokuserad på att liksom försöka parera allting.
Ja. Och de här katastroftankarna med tillhörande säkerhetsbeteende beteenden, de kan ju se väldigt olika ut. Det kan vara, jag får inte vara tråkig. Det kan vara, jag får inte verka dum. Det kan vara, det får inte bli tyst i samtalet. Nu när jag pratar med personen så får det inte uppstå någon pinsam tystnad. Jag måste hela tiden fylla ut den. Mm. Och det som händer då är ju forcerade samtal som inte har några naturliga pauser. Mm. Andra har katastroftanken. Jag får inte säga, jag får inte tveka. Utan jag måste ha ett tal som är klanderfritt och hela tiden flyter på så här utan några tveksamhet. Då blir det också konstigt. Så att...
Men du är ju aldrig tyst, Thomas.
Nej.
För andra föräldrar.
Men vad är det då våra föräldrar har gemensamt, Thomas? Dina och mina då? För att jag känner igen mig i det du pratar om. Jag tror att du inte alldeles... Ditt sätt att uppföra dig och din närvaro påminner lite om min egen, tycker jag.
Ja.
Är det någonting att våra föräldrar har uppmuntrat våra goda sidor? Alltså att vi duger som vi är och att vi... Är det som att man har... Jag är inte rädd för att misslyckas.
Nej.
Det är inte du heller, va?
Jag är rädd för att misslyckas i vissa områden i livet. Inte i sociala situationer.
Nej.
Men vad intressant. Min mamma sa till mig, hon är från Göteborg, hon sa till mig när jag var liten. Så här, du kommer aldrig ha några problem för tjejer, Thomas, för du är så social. Det var ganska tidigt. Jag fick ju den där bilden. Jaha, alltså. Nu fick jag ju inte särskilt mycket tjejer. Men...
Det var det jag tänkte fråga.
Hade hon rätt?
Nej då. Men,
jag har alltid legat över min förmåga på grund av att jag är social.
Ja.
Det har ju med min sociala kompetens.
Jag tror det är utseendet faktiskt.
Nej. Tack Thomas Tegenmark för att du kom hit och gjorde det här experimentet.
Tack Thomas. Och du som lyssnar, om du vill lämna kommentarer eller ställa frågor eller föreslå nya ämnen till oss, så kontakta oss jättegärna på info@vadarpoangen.se.
Vad är poängen utan prickar?
Just det. Eller om man går in på vadarpoängen.se så finns ett formulär där.
Ja.
Och skriv gärna kommentarer och betygsätt oss på iTunes och liknande också om ni vill.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.